I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laaksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen till ett nytt spännande avsnitt här i LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Och idag ska vi prata om ett riktigt, riktigt intressant ämne. Som vi tack och lov inte har någon erfarenhet själv av, men det är många där ute som har haft det. Och vi ställde ju faktiskt frågan på våra sociala medier om det är någon som ville berätta om just nära döden upplevelser som dagens ämne kommer att handla om. Och det var ju några stycken som hörde av sig. Och ja, jättespännande, så vi kommer ringa upp dem alldeles strax. Men om vi tänker så här då, tänk nu att nu lever vi.
Ja.
Och i nästa sekund så är vi död. Eller, det händer någonting.
Ja.
Man är helt bort från allt, alltså du är helt borta från allt som har med själva livet att göra. Och sen i nästa sekund så kommer du tillbaka. Du återvänder till livet. Alltså den tiden man var borta eller död, så hände någonting, att du kommer ihåg vissa saker, du kanske har träffat vissa människor, du ser ett starkt ljus. Och när man summerar ihop det här så har man då fått vara med om något som kallas för nära döden upplevelse, eller NDU som det förkortas.
Ja, just det.
Och när man tittar igenom lite grann, det gäller just nära döden upplevelser och det man kan läsa sig till, om man bara tittar lite snabbt vad som står på nätet, så ska jag bara läsa upp det lite kort här. Nära döden upplevelser är ett tillstånd som ibland beskrivs av personer som varit nära att dö eller som varit kliniskt döda men sedan återvänt till livet. Upplevelser som sinnesintryck, som starka ljusfenomen är, och en vanlig känsla är att man har en samhörighet samt att personer strävar mot en ljus, ja, en ljustunnel. Ofta möter man släktingar eller vänner, och de här tolkar man ofta som att det finns ett bevis på någon form av liv efter döden. Men det kan också möjligtvis vara, om man tittar på den vetenskapliga förklaringen, att det är någon form av syrebrist i hjärnan. Men ändå, för många så leder den här upplevelsen till att döden inte är slutet.
Nej, precis.
För jag tänker så här, det är ju så många som har varit med om det här, och när jag kollar lite mer på nätet så verkar det som, och det här var på 80-talet i USA, så visade det sig att 8 miljoner människor hade en sån här upplevelse.
8 miljoner?
Miljoner människor hade någon form av sån här upplevelse när man gjorde en studie.
Men är det också på grund av att, är det 80- eller 70-talet någon gång där man började med hjärt- och lära ut det här, hjärt- och lungräddningen?
Exakt, för det var under 60-talet där som man faktiskt, ja, man fick bättre verktyg och fick igång personer som faktiskt annars hade dött.
Ja.
Så det hänger ju säkert ihop där.
Ja.
Så idag då ska jag prata med 3 personer. Som har varit med om varsina eller flera nära döden upplevelser. Så jag tycker vi ringer upp den första nu.
Hej
Kristin. Hej, det var Tony och Niklas här ifrån LaxTon-podden.
Halloj.
Hej.
Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och berätta om din upplevelse också.
Det känns lite nervöst och konstigt, men ja. Absolut.
Du skickade in ett mejl till oss och skrev lite grann av det du hade upplevt. Alltså, kan du bara berätta lite kort så här, och händelsen helt enkelt?
Mm. Absolut. Ja, det började när jag såg... Jag låg inne i sjukhussalen och jag såg mig själv uppifrån. Som om att jag svävade uppe i rummet och såg mig själv och iakttog allting som var. Jag såg mig själv ligga alldeles stilla i sjukhussängen. Helt plötsligt så är jag som i min kropp igen och min farmor kommer och tar tag i min hand och då ser jag upp i rummet mot taket mot högra hörnet där uppe, så blir det ljusare och ljusare och alldeles vitt, ett jättestarkt sken. Till höger bredvid mig neråt så är det alldeles mörkt och det blir till slut kolsvart. Och där i det här mörka så ser jag att det är en liten mörk dörr som är bredvid mig. Och när min farmor tar mig i handen så är det som att en genomskinlig version av mig själv åker ur mig. Så jag hänger i luften mellan och håller mig själv i vänster hand och min farmor i höger hand. Och jag svävar i luften liggande och hållande båda i händerna. Och helt plötsligt så ser jag hur min farmor, hon förvandlas kan man säga på något sätt. Hon blir alldeles krokig och mörk och drar mig mot den här mörka dörren. Och jag känner att jag blir rädd och väldigt osäker. Och börjar tänka att det här är inte det som ska hända nu. Det här är fel. Gör någon form av sista kraftansträngning och tar i. Och på en halv sekund så bara pang. Så åker jag tillbaka in i min kropp igen och vaknar upp.
Oj. Jaha. Häftigt alltså. Jätteintressant att höra. Alltså, bakgrunden till att du hamnade på sjukhus från början, var det någon form av olycka eller var det någonting planerat som skedde, någon operation och sådär?
Nej, det var ingenting planerat utan det var en slags olycka kan man säga.
Jag tänker på det du berättade där. Vad var det som fick dig? För du berättade att farmors ansikte varit som förvrängt och att du kände att det här känns inte rätt. Kan du säga vad du gjorde för att komma tillbaka, om du förstår vad jag menar? Gjorde du något speciellt där? Eller var det den här kraftansamlingen du pratade om? Var det någonting du intalade dig själv i det tillståndet? Eller såg du något ljus som du valde istället? Eller?
Jag såg inget ljus. Jag hade ingen tunnel. Jag hade inget av det här klassiska som man säger. Jag hade inte att det var så många och väntade eller det här som man ofta hör om, utan det var i mig själv. Det var som att jag fick en känsla av att det här är inte rätt och jag måste ta mig tillbaka. Jag måste kämpa tillbaka för det här är helt fel. Det är inte dags än. Jag var ju väldigt ung när det här hände också. Och så det var som att jag, som en urkraft kan jag säga, det var som att det bara samlades och så bara tog i och åkte tillbaka. Jag kan nästan faktiskt inte beskriva det. Men det var inte att jag kunde välja något ljus eller någonting, utan det var mer att jag kände att det här är inte rätt än.
Ja, för det är en helt annan upplevelse än vad man har hört, som du säger, som den här normala upplevelsen vad folk säger om tunnlar och diverse här. Men tittar man lite ur ett sånt där perspektiv, man begrundar sättet det hände på, det är som att det här ska ta dig till den här mörka platsen. Och som du säger, du hittar en urkraft och tar dig ur. Det är ju ett sätt kanske för en själv också att förändra livet, tänkte jag. Att man efter det där, nu vet jag vad som gäller om det är så här. Det är nästan sån känsla jag får när jag hör på det, när du berättar det här. Så det är väldigt intressant, och det kan ju också vara en sån grej som en del berättar efter nära döden upplevelse, att allt förändras igen. Man förändrar hela livssynen, alltihop. Och just efter en sån där så kan jag tänka mig att det blir en väldigt sån här wake-up call för en själv.
Det blir ett otroligt uppvaknande, ja. Och vi har pratat mycket om det här inom min familj också. Och pratade mycket med om min pappa också, hur det kom det sig, och liksom min farmor. Och han hade kanske också en teori att det kanske var att hon försökte säga ifrån eller så här, och visa på att det här är helt fel väg just nu. Det här är alldeles för tidigt. Jag var som sagt väldigt ung. Och han gick senare till ett medium ett år senare och allmänt rådgjorde och så. Och han lyfte den här händelsen att det hade hänt, men sa inte mycket mer än att det här var tufft för honom och så. Och då sa mediumet från ingenstans att farmor här hälsade att hon kanske tog i för hårt. Och den är spännande. Hon kan jag säga visste ingenting om. Han hade inte berättat allting i detalj, det som var med.
Ja, det är intressant.
Verkligen. Jag tänkte på, om vi backar tillbaka, för det är ganska intressant. Det är inte varje dag vi pratar med någon som har varit med om en sån här händelse.
Nej.
Och jag tänker, kan man säga, eller vet du själv hur länge du var i det här tillståndet när du faktiskt var död? Alltså ska man säga det i minuter eller timmar, eller om man kan räkna det så?
Alltså, jag vet ju att det finns på papper. Jag vet att mitt hjärta stannade ju, och att de fick ju med hjälp av defibrillator starta upp, och de fick göra ett par gånger på mig när jag kom tillbaka. Och jag vet att det på papper rent fysiskt finns tiden. Jag minns tyvärr inte hur lång tid det var, men jag vet att det var tillräckligt för att det var på gränsen att det inte skulle kunna gå. Men om man ser till just själva upplevelsen, hur lång tid jag upplevde att den tog när jag var där och svävade, jättesvårt. Jag skulle kunna säga att det känns samtidigt som ett par sekunder, någon minut, som om att det var mycket, mycket längre tid, en dag, en timme. Det är jättesvårt, jag kan inte sätta någon tid på det.
Det är nästan som att, nej, men jag tänker det är nästan som att tid och rum försvinner på ett sätt.
Nej, men det har man hört också, att det är det gör. Att det finns ingen tidsuppfattning. Inte när man är i det skedet i alla fall. Men för om man nu ligger där och man har återupplivningsförsök på en, så reggas ju tiden på en. Och det är väl där man kan gå efter. Medan man själv kanske bara upplever att man svävade i, det kändes som en 30 sekunder, medan det kanske tog 12 minuter. Det vet man inte.
Ja, nej. Och det är ju den uppfattningen jag har också. Jag kan inte, just min upplevelse av det hela, jag kan verkligen inte sätta någon tid på den. Det är jättesvårt.
När du var i det här tillståndet, kunde du uppfatta, för en del pratar ju om att de ser sin kropp ligga och att, på typ britsen, och att de hör vad läkarna säger, och att man är, de svävar upp i taket. Hade du någon sån upplevelse?
Det hade jag. Det började så faktiskt, att det började med att jag svävade uppe vid taket, och jag såg mig själv, och jag låg alldeles stilla, och jag kunde se hur de jobbade i sjukhusrummet, och jag såg vad skrivbordet var. Jag kunde se de här detaljerna emellanåt, höra lite, men sen försvann all hörsel, då hörde jag ingenting, så, utan då var det bara att jag såg. Sen då efter det här så hamnade jag i min kropp, om man säger då, då min farmor kom. Så, men det startade med att jag i början, och det kändes väldigt lugnt på något konstigt vänster. Jag vet att jag har kvar känslan av att jag tyckte det var konstigt, att jag kunde se mig själv, att jag var sådär, nej men vart är jag nu? Hur kan jag se mig? Om jag är här, hur kan jag ligga där? Samtidigt som jag kände ett konstigt lugn av att okej, härifrån ser jag allting som händer. Det är väldigt dubbelt hur jag upplevde det.
Ja. Ja, men det är också, man har hört att det är ganska vanligt att det är många som, visst nu, då snackar vi kanske det ljuset och det, att den tryggheten och kärleken och allt det som finns runt omkring en, att det gör att man vill hålla sig kvar där, medan de på andra sidan säger, men det är inte din tid än, och du ska tillbaka. Men du fick ju en liten annan twist på det hela, så du ryckte dig själv tillbaka, och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant.
Jag har ju faktiskt aldrig hört om någon som har en liknande upplevelse som mig, så jag har ju varit emellanåt väldigt nyfiken på att finns det fler med liknande, eller för att det är vanliga säger det här att men det är en tunnel och det är ljus i slutet och dessa familjer väntar, och jag kände att jag hade inte alls den upplevelsen, och att jag, men som du säger också, att jag själv fick liksom, nej, det här är fel och jag måste tillbaka. Det skiljer sig en del, och jag har alltid undrat varför, eller om det kanske är så, men att det är fler som inte våga prata om det, eller jag vet inte.
Och jag tänker också det, att om du ska ta lite teorier, och om man tänker på att låt säga att det var ju inte din tid, för du är ju här och nu, tack och lov. Om det är så att när det inte är ens tid, då finns inte de anhöriga där, då är det inte det här ljuset, då är det inte den resan, utan och sen tänker jag också, i och med att de använde en defibrillator på dig, var det det som andra kanske har råkat ut för, också haft en sån maskin som hjälper till att hjärtat kommer igång igen. Har de haft liknande upplevelser som du har, att man rycks tillbaka och att man dras tillbaka? Det skulle vara ganska intressant att höra om det är fler där ute som lyssnar, som har erfarenhet kring det där, att, som kanske har liknande upplevelser som du har.
Ja.
Ja, det skulle vara väldigt intressant att höra faktiskt.
Det är väldigt bra att höra sådana här, men det är så ofattbart, det är ju så, men det är väldigt intressant samtidigt.
Hade jag inte varit med om det själv, så hade jag kanske svårt att tro på det, eller försöka sätta mig in i det, men nu när man Jag var ju 16 år när det hände och nu är jag snart 70. Och det sitter fortfarande kvar med mig. Det är inte så att jag pratar om det längre eller tänker på det. Men det är klart att det finns där. Och när man väl, som nu när det här kom och jag skrev om det, då blir man ju väldigt tacksam för livet. Och man sitter och tittar på ens barn som sitter bredvid en och leker. Och man tänker att ja, hur hade det gått om man inte hade haft den här kraftansamlingen, eller hade blivit skrämd, eller vad det nu var som gjorde att jag började faktiskt förstå att jag skulle gå tillbaka.
Men en sista fråga här till dig, som vi var inne på lite grann inledningsvis, men på vilket sätt kan du säga att den här upplevelsen, alltså den här nära döden upplevelsen, har förändrat ditt liv?
Den har nog förändrat mitt liv på så sätt att jag har blivit mer att jag lever i nuet. Jag är mer tacksam. Man ser mer till vad jag har mer än vad jag inte har. Sen har jag också självklart öppnat en dörr som kanske inte skulle öppnas annars. Nu har jag haft lite aningar ända sedan jag var liten om att jag kanske kan uppfatta en del saker och så, vare sig jag vill eller inte, eller om jag tror på det eller inte. Men jag tror absolut att det här har ju fått mig. Jag kan inte neka det. Så även om jag skulle varit en skeptiker så kan jag inte neka till den här händelsen. Som jag sa förut, hade jag inte varit med om det själv hade jag kanske inte ens trott på att det fanns. Men det är så pass solklart att så här kan det gå och så här blir det. Men att, det är någonting jag har med mig, absolut. Det är en annan syn på världen och vad som finns och vad som kanske inte finns.
Men tusen tack Kristin för att du var med och delade med dig av den här upplevelsen. Är det fler där ute som har haft liknande upplevelser, så ta gärna kontakt där också ifall det är så att man har haft samma upplevelse som Kristin har haft, och just det här med att man rycks tillbaka och att man inte alls möter den här tunneln och de nära och kära. Det kan vara intressant. Men tusen tack Kristin för att du var med.
Tack så mycket. Tack.
Ja, Kristin hade ju fått en upplevelse utan dess lika. Alltså det här stämmer ju inte in nästan på någonting man har läst om det. Jag har nog inte hört det på det här sättet. Har du? Det är helt
nej, nytt. Alltså när man tittar och läser på nätet så är det alltså det vanligaste, det klassiska med det här ljuset, tunnlarna. Det känns väldigt lugnt och tryggt och fint och nära och kära står nära och väntar. Men det här att man själv av någon den här urkraften rycks tillbaka till livet.
Ja, precis.
Det är häftigt.
Ja, när hon sa urkraft också, men jag menar, tänk om det är defibrillatorn eller vad det kallas, som gör det trycket i bröstet på henne så att hon känner av det ända in i själen. När om hjärtat nu startade. Ja, det är jävla intressant.
Ja, man får ju skilja lite grann. Det är det som blir lite grann, alltså kroppen, att få igång själva skalet till det medvetande, alltså själva medvetandet hon hade, upplevelsen, när hon ändå beskriver, i och för sig en ganska klassisk detalj, det med att hon svävar i taket.
Ja, men det började ju så.
Ja.
Det är ju klockrent. Det stämmer ju in på det man har hört i alla fall. Men det blir intressant. Vi kommer ju ringa upp en person till.
Precis.
Hon heter Sara, va?
Hon heter Sara, och den här personen, alltså hon har inte varit med om det här bara en gång, utan flera gånger.
Oj.
Hej, jag heter Sara Lundgren och jag har varit med om nära döden med upplevelsen. Det var så att jag hade gått med smärta i väldigt många år. Och då var jag var 14 år och jag var livrädd för sprutor och doktorer och sånt där. Så jag bad mamma boka av läkartiden gång på gång. Men sen så fick jag ju åka in akut då. Och då visade det sig att jag hade cancer innanför bröstbenen, ungefär 27 centimeter var den. Och då hade jag också nästan 2 liter vätska i ena lungsäcken. Så att än idag så är ju ena lungan är kollapsad. Okay. Så jag andas ju med ungefär en och en halv lunga, kan man ju säga. Men jo, jag dog på operationen. Och då minns jag, alltså det var som en tunnel uppåt. Alltså det var så ljust som när man kollar in i solen, fast utan att blunda. Alltså utan att kisa då. Men och så det var någonting där framme i ljuset längst fram, men jag vet inte vad det var. Någon skepnad i alla fall.
För du såg som någon form av gestalt längst, alltså längst bort eller in i det ljuset, något som stod där, menar du? Eller?
Ja, alltså med armarna utåt åt varje sida.
Som att den välkomnade dig eller någonting annat?
Ja.
Okej.
Okay. Men sen så var det precis som att någon tog tag i mig bak och slet tillbaka mig. Och här, ja, det var hemskt. Jag får ju leva med mig resten av mitt liv.
Mm. Hur, jag tänker på det som hände där 2002 när du som sögs tillbaka till livet igen där. Vet du någonting om, alltså, var det någon form av att du kom tillbaka själv, eller var det under återupplivningsförsök med någon form av defibrillator, att man ville få igång hjärtat, eller har du några sådana detaljer kring hur det gick till?
Jag var ju sövd, men sen så har jag ju fått höra också att jag dog, för jag berättade sen det här, och då fick jag ju veta sen också att ja, hjärtat stannade, jag dog.
Okej. Så på något sätt så har du gjort någon slags återupplivningsförsök, men du vet inte riktigt hur de har gjort det?
Nej.
Men det som är intressant, Sara, det du berättade, och jag förstår att det är jobbigt och till och med prata om, men just det att du beskriver det här klassiska ljuset som många pratar om, det här tunneln som många ser, och ibland då att man stöter på nära och kära anhöriga som har gått över och på något vis ska välkomna en. Nu såg ju inte du vem den här gestalten var, men att de armarna som nästan, som du beskriver, var ändå välkomnande, låter det som. Så vet man inte vem personen var då, men...
Ja.
Som en liten slutgiltig fråga här då till dig. På vilket sätt har den här upplevelsen förändrat ditt liv? Eller de här upplevelserna förändrat ditt liv?
Ja, jag hade ju gått med smärta i flera år. Och när jag då dog på operationen så... Det var så skönt. För allt det onda försvann. Ingen smärta alls överhuvudtaget. Och ibland brukar jag tänka, eller ofta brukar jag tänka, att det var synd att de fick liv i mig igen.
Okej.
Okay. På grund av menen och deras som jag får leva med.
Ja, och om smärtan som så du säger.
Det ställer till massa problem, alla men som jag får leva med.
Ja.
Som sagt, hoppas att det blir lite bättre och att du slipper ha de här menen som du har nu, och att det finns någon form av förbättring att kunna få kring dem.
Mm.
Ja, men det är starkt att höra dig berätta, Sara, och att du ändå orkar dela med dig av dina upplevelser kring att ha en nära döden upplevelse.
Ja.
Så vi får tacka dig jättemycket för att du var med.
Tack så mycket.
Tack för att du delade med dig.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, ha det gott.
Ha det bra.
Hej hej.
Ha
det bra. Hej då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det var en annan story. Men tillbaka lite grann till de här klassiska då ändå, som man berättade om att hon såg det ljuset och att hon ändå såg någon form av gestalt som ville ta emot henne. Så vet man inte om det var någon nära och kära anhörig, men att det var ändå någonting.
Ja, nej, precis. Hon var inte mer så mycket så fokuserad på sina detaljer kring det. Man märker på henne att det här var mer traumatiserande. Hon höll ju på att bryta ihop och prata om det.
Ja, det är jobbigt såklart.
Det är definitivt för jobbigt. Men som du säger, om det är flera gånger så kan man bara tänka att oj, ska det hända igen? Ska det där ske igen? Ska det upprepas allt det här igen? Så det var ju lite svårt för henne att prata om det. Och då kanske man också gör så att man filtrerar bort upplevelsen på ett sätt. Du låter inte tankarna kretsa kring det för mycket. Mm. Du analyserar inte det för mycket, utan du vill bara inte hamna där igen.
Nej.
Jag tror det är nästan så jag fick känslan av det här samtalet med henne.
Ja, men det är väldigt strångt ändå av Sara att klara av att berätta det här. Och det är ju så jäkla orättvist när man tänker också att vissa personer får så himla mycket sjukdomar och som i hennes fall påverkar henne så mycket. Det med hennes lungor till exempel, att hon fick både cancer och sånt som hon tog sig igenom, och sen nu det här med lungorna och att hon fortfarande lider av alla de sviterna kring det. Men så himla strångt.
Ja.
Stark berättelse.
Jävligt starkt. Nu har vi pratat med två stycken och vi tänkte att vi ska ringa upp en till.
Ja, jag tänker vi ringer upp Jannike som också har varit med om en nära döden upplevelse. Så jag tänker vi prata med henne och se hur hon upplevde det hela.
Jag heter Jannike och jag har varit med om en nära döden upplevelse. Jag bodde åt min syster, för jag hade inte själv ett boende, och med hennes son. Och så skulle vi fira påsk hos min farmor och farfar, och så höll vi på att göra oss i ordning. Och jag klev ur duschen och halkar till med benet så att knäskålen hoppar ur helt. Och min syster, jag skriker till så min syster kommer inspringandes. Och hon får panik och skriker att men du har brutit benet, för det stack ut helt. Så hon ringde ambulans och de kom ganska fort på plats. Så jag var egentligen ganska lugn. Jag är ganska vanligt mättad, så att jag vänjer mig ganska fort.
Ja, okay.
Men de sa ändå att de ville söva mig på plats, eftersom att knäskålen var så väldigt långt ur. Och då sa man, det är ju inte narkos utan en lättare sövning. Så de sa att jag skulle höra som att jag var i en ostkupa. Att de kunde säga konstiga ord och låta lite konstigt, men att jag skulle vara lugn. De hade kontroll på situationen. Men det konstiga var att när de sprutade in det här läkemedlet, så jag hamnade inte i någon ostkupa, utan jag var bara i ett vitt rum. Och jag vet inte om man ska säga rum, för det fanns inga väggar, inget tak, men det kändes ändå som ett rum. Och sen var det bara en röst som började prata med mig om en del av mitt liv, och sen frågade om jag hade ett val, om jag ville fortsätta leva eller dö. Så jag valde ju livet, för jag kände att jag kunde inte låta min hund vara själv, och jag vill ju se mina syskonbarn växa upp. Så då ser jag liksom hur jag faller. Och det var en sån skum känsla. För jag föll så mjukt. Liksom. Och så såg jag min systers tapet. Och hennes tavlor. Lampa. Och sen ser jag liksom ambulansmännen. Så ser jag min kropp. Och så ser jag min syster. Och sen när jag kollar upp med mina ögon. Då ser jag den här ostkupan. Och jag hör liksom att de pratar konstigt. Men det som jag tänker mest på som hände där var ju också att jag kände sån otrolig frid i det här rummet. Allting var så enormt fridfullt. Och det var liksom som att alla bekymmer var helt bortblåsta. Allting man kan tänka, allt både liksom fysiskt smärta, allting när det kommer till räkningar, boende, allt man kan tänka sig, det var bara ren frid. Ja, vad som hände, det vet jag egentligen inte.
Nej. Alltså vad intressant att lyssna på ändå. Alltså kan du göra bedömningen, alltså hur länge befann du dig i det här vita rummet utan tak och väggar?
Ja, för mig kändes det som 30-40 minuter. Alltså för den här rösten pratade på lite om händelser i mitt liv och sånt som jag varit med om. Och liksom att ja, det har varit tufft, så om jag väljer att avsluta, för om jag skulle vilja fortsätta, så får jag liksom vara beredd på att det kommer att vara ett tufft liv. Jag har ju problem med kroppen, att leder hoppar och så. Så det var liksom att ja, då kommer jag fortsätta ha det. Att jag får vara beredd på det. Men min lilla syster berättade ju att jag var ju bara borta i kanske några sekunder.
Oj. Men du vet inte om det blev någon slags allergisk chock mot den här sprutan? Eller?
Ja, det är det jag inte vet. Jag vet ingenting. För de hade ju inga apparater som var kopplade till mig heller, eftersom att det bara var en snabb besövning.
Ja, och det är ingen som märkte av det på det sättet, utan det var bara du som egentligen märkte av det. Ja.
För det var ingen annan som kunde säga någonting egentligen. Det är ingen som kan säga om hjärtat stannade där eller vad som hände.
Ja.
Så att ja.
Jag är lite intresserad. Det här rummet som du var i, stod du upp där?
Alltså det kändes som att jag stod. Liksom, det är jättesvårt att förklara känslan av det. För det var som sagt, det kändes. Alltså det var känslan av ett rum utan att det var ett rum.
Ja, okay.
Jag stod, så som jag kände det, så var det att jag stod upp.
Okej, okay, det var som inte att du svävade, utan du som att du stod upp. Eller att du var raklång i alla fall.
Ja, precis. Jag stod och lyssnade på rösten.
Okej, okay, nu kommer nästa fråga som jag också är lite nyfiken. Den här rösten. Var det en man eller var det en kvinna som pratade?
Det var en man.
Det var en man.
För att det var, ja, och den var liksom inte supermjuk och vänlig, men inte heller, det var liksom inte att man kände någon rädsla, men som att man hade väldigt respekt för den rösten.
Okej. Okay. Och det är ingen röst du känner igen som du har hört innan?
Nej, jag känner inte igen den alls. Det är därför jag har aldrig hört den rösten förut. Nej. Det var lite svårt att förklara, för det låter, den är liksom inte riktigt, ja, väldigt svårt att förklara hur den lät, för det var inte riktigt mänskligt.
Okej.
Utan,
och ingen så speciell dialekt, tänker jag, så här, att det var något så här, att det var, eller kunde du urskilja någonting kring det, att det här är, ja, det är norrländskt, eller det här är någon, eller någon brytning, men du sa att det lät inte som, nej, mänskligt nästan så här, eller var det så du uttryckte?
Nej, liksom väldigt djupt, bara väldigt väldigt djup röst.
Okay.
Men ändå så här, det var inte allt man kände någon rädsla eller något, utan som sagt bara fridfullt, men rösten var väldigt liksom respektgivande.
Kommer du ihåg om du tittade på dig själv, alltså på dina händer eller benen, eller såg du någonting av dig själv genom att du stod i det här rummet?
Nej, jag kunde inte, så att jag tänkte på det, utan det är mer att jag såg det som att jag skulle stå, ja, idag i ett rum ungefär.
Nej, för det är väl ändå, du har ju en benskada som du är för där, och där står du upp, som det finns ingen smärta, det finns ingenting, som inga bekymmer, ingenting, allt är bra. Och sen är det den här rösten då som är som mörk och, ja.
För jag tänkte, den här rösten då, som tog han upp stora händelser i ditt liv, om sånt som har varit, eller pratade han någonting om framtiden också, eller var det mera, kommer du ihåg någonting för det?
Mest var det som jag har upplevt. Jag har ju haft dem, jag har opererat en del, jag har haft problem med lederna länge. Jag har EDS och CMT som är bindvävnads sjukdom och nervsjukdom, så att jag har ju haft problem sedan jag var liten. Så det var mest liksom sånt som jag har upplevt. Men att det var ungefär som att det var som att jag förstod att skulle jag ta beslutet att fortsätta leva, så ja, det är inte så att det kommer bara bli bättre, utan det är det livet jag har valt. Det kommer inte bara underlätta för att jag väljer det nu.
Nej, du insåg det direkt, att välja livet, så vet jag att det kommer bli tufft.
Ja, ja. Men jag känner ju fortfarande att det är värt det. Alltså jag älskar livet ändå. Ja.
Självklart, ja. Det är det bästa.
Ja.
Men ändå intressant att den här rösten ger dig ett val. Att väljer livet eller väljer du att inte välja livet, alltså då välja döden egentligen då.
Ja, för det är där jag har hela tiden också tänkt på, vad hade hänt om jag gjort det andra valet egentligen?
Ja, precis.
Ja, och hur skulle man ha gjort om, låt säga då, att man står där i vägskälet och så, vad skulle du, räcker det med att du säger det, så hade det blivit så? Eller var du tvungen att göra någon handling i det stadiet, tillstånd du var i, för att det skulle ske? Det är ju svårt att säga, och det vet man ju inte, men tänk att det är så, det lilla är så enkelt, och det stora, alltså jag ska förklara det här, det är svårt, men det stora beslutet behövde så lite, alltså behövde så, det, så himla lite för att kunna komma dit.
Ja, precis, ett ja eller nej.
Ett ja eller nej, alltså
ja.
Det,
ja. Och det var verkligen så det kändes som att det var bara ett ja eller nej. Så sen vet jag ju inte, hade jag sagt jo, nej, men jag vill avsluta mitt liv, då vet ju inte jag vad som hade hänt, nej, eftersom att jag inte valde det. Men samtidigt så det kändes som att det bara var ett ja eller nej.
Ja, jätteintressant att lyssna på. Och,
ja, det är otroligt. Är det riktigt?
Ja, som sagt, jag vet ju inte vad som hände. Jag vet ju inte om det var någon slags dröm. Men just det här, alltså för den friden har jag nog aldrig känt. Alltså för även om jag är ganska nöjd med mitt liv, så alltså den friden, alltså den är oförklarlig.
Ja, nej, du är inte ensam att säga det. Det är ju många som säger det, att det är så mycket. Och det är samma att man inte tidsuppfattningen försvinner och sådana här saker.
Ja.
Intressant historia.
Så som en liten avslutning här, Jannike, så vill jag gärna fråga så här, att kan du säga på vilket sätt, eller förklara på vilket sätt den här upplevelsen har förändrat ditt liv, om den har gjort det?
Ja, alltså just då så kändes det ju som att, för jag var på väg att börja må lite sämre, eftersom att jag kände att det var liksom olycka på olycka med kroppen, och jag började liksom känna att det tog ju på psyket. Och när det här hände så var det ju en hel omvändning, för att även när jag kom tillbaka till kroppen så satt ju lite av den här friden kvar. För även om den fysiska smärtan kom tillbaka, så hade jag mycket lättare att hantera det psykiskt. Så det satt ju liksom kvar ett bra tag, just den här lättnadskänslan.
Ja.
Och den brukar jag försöka tänka att när det är jobbigt försöker jag gå tillbaka och känna den. Ja. Även om jag kanske inte kan skapa den. Jag försöker tänka att ja, när det är lite jobbigt, det får vara det ibland liksom. Och man får tycka att livet är jobbigt ibland, men sen får man fokusera på det positiva.
Nu blir jag så här nyfiken igen och då kommer den frågan igen. Det jag tänker på, just den här känslan. Så du kan som egentligen gå tillbaka lite grann i dig själv, hur den känslan var, eller är det tankesätt du gör då? Eller?
Ja, det är mer tankesättet, ja. Att jag försöker tänka, alltså, för jag kan inte riktigt återskapa den. Det är nog omöjligt, men just att tänka på det. Och sen, ja, förhoppningsvis vet jag ju att ja, men när det väl är över, då kommer det att vara bra liksom. Men då får jag se mitt liv som en erfarenhet helt enkelt.
Ja.
Mm. Ja, men det är härligt att du valde livet.
Ja, absolut.
Helt rätt. Ja. Men, tusen tack, Jannike, för att du var med och delade med dig om din upplevelse.
Ja.
Ja, tack så jättemycket för att ni ville ha med mig.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, det var Jannike och hennes upplevelse. Det är ju superspännande. Tre olika personer som har olika erfarenheter av samma upplevelse.
Ja, det här var ju bättre än vad jag trodde. Alltså, ta det på ett positivt sätt. Alltså,
ja, jag tänkte först, hur menar du nu?
Nej, för grejen är så här, vi får tre helt olika historier egentligen.
Ja.
En där hon dras ner av någonting som förvandlas. En som har det här tunneln som vi har hört om att det står någon där. Och så har vi det här med ett vitt rum.
Ja.
Det är ju helt...
Ja, det är jätteintressant.
Helt galet.
Jag försöker hitta någon gemensam nämnare bland de här förutom att de har haft den upplevelsen. Men hade alla tre sett någon form av ljus?
Alltså, hon hade ju inte... Först hade ju inte sett något ljus. Hon hade ju svävat.
Och sen var det mörker. Som
sen blev det bara mörker. Och
just det.
Hon, den andra, hade ju sett ljuset och den här tunneln. Och hon kom in i ett ljus, men det var ett ljust rum.
Just det.
Så det här, alltså jag är så jävla fascinerad över det. Det är helt olika grejer än vad jag har läst på om, vad jag har fått höra av andra också. Men det här är ju helt otroligt.
Ja. Ja, och frågan är lite grann hur pass vanligt det här är. Och är det så att du där ute har haft en nära döden upplevelse, kan du jättegärna kommentera där vi publicerar de här. Det kan jag tänka mig att det blir antingen på Facebook eller på Instagram där man har möjlighet att kunna skriva lite.
Ja, absolut.
Tack för att ni har lyssnat på Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Och det här enormt spännande avsnittet, hoppas att ni också tyckte det.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka igen i Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.